Far i himmelen, jag vill tacka dig, för jag tror att var och en av oss här ikväll är inte här utav en slump, utan vi är här utav ett syfte av att fundera på frågor som berör oss som människor. Frågor som vi talat om genom generationer. Ikväll, Herre, så vill jag be dig att du ska tydligt tala till oss ifrån ditt ord, ifrån Bibeln. Jag ber om koncentration och energi. Och så ber jag i min vän och min frälsare Jesu Kristi namn. Amen. En domare som heter Horace Grace, han skulle just uträtta en dom över en person som alla visste var skyldig till brottet han stod anklagad för. Men på grund av några juridiska teknikaliteter så var han tvungen, den här domaren, att frikänna den här individen. Så Horace Gray, han tittar på den här individen och säger: du vet, och alla här inne vet, att du är skyldig till det brott som du står anklagad för. Men jag måste idag frikänna dig. Men jag vill att du ska komma ihåg det här. En dag så kommer du att stå inför en mycket smartare, en mycket visare domare än jag. Och då kommer du inte dömas ut efter människors lagar, utan efter rättvisa. Den här mannen blir fri, och några veckor senare så befinner sig den här mannen som var skyldig för det här brottet, men nu på fri fot. Han var i färd med att begå ytterligare ett brott. Han gjorde ett inbrott i ett hus i Antwerpen. Och han bröt sig in i det huset och stal saker som inte tillhörde honom. Men under det att han var där inne i huset så kommer polisen dit, och de kommer på, larmet har gått, och de vet att han är i färd med att begå ett brott där inne. Så den här killen, han hoppar ut genom ett fönster i en gränd bakom huset. Och han springer därifrån. Och han hör polisen jagar honom. Han springer och försöker hitta någonstans att gömma sig. Och han kommer fram i slutet på en av de här gatorna till en 3 meter hög mur. Han tar fram lite lådor och börjar klättra upp och försöka ta sig över muren. Han hoppar upp, lyckas med lite möda och näppa komma över muren och hoppar ner på andra sidan, släpper sig ner och landar på andra sidan muren och tänker: nu kan jag fly. Och han springer vidare. Men så kommer han fram till en 3 meter hög mur till. Och från det här hållet är det inte lika lätt att klättra över. Så han springer till vänster och kommer till en 3 meter hög mur till. Så han vänder om och märker snart att han har hoppat in i en inmurad gård med 3 meter höga murar runt omkring, och han tar sig inte ut. Den här mannen hade hoppat in i Antwerpens fängelsegård. Dagen därpå så sitter han där på gården. Fångvaktarna ser att det sitter någon ute på gården, går ut och pratar med honom och förstår att det här är mannen som just begått inbrott under natten och har handlat mycket lägligt där han är hemma. Var det här Guds rättvisa? Är det så här Gud ingriper för att ställa saker till rätta på ett nästan, vad ska man säga, nästan direkt sätt? Är det så här Bibelns Gud fungerar? Är det så här den allsmäktige, goda och rättvisa guden agerar? Men jag vet inte om det var Gud som agerade i den här berättelsen, som faktiskt finns i biografin av den här domarens beskrivning. Jag vet inte om det var Gud som agerade där. Men om det nu var det, om det nu är Gud som ingriper direkt på det sättet, hur är det då med all den orättvisa vi upplever i vår värld? Var var då Gud? Det är bland den, när den person som har begått ett fruktansvärt brott blev frigiven och aldrig får stå till svars för det. Vart var Gud då? När du och jag drabbas utav saker och lidande och problem, när vi sårar varandra som människor, var är då Guds rättvisa om han har förmåga att ingripa på det här sättet som den här berättelsen antyder? Jag vill att vi ska se på en berättelse i Bibeln. Där Bibelns huvudperson Jesus beskriver genom en illustration just förhållandet mellan Guds rättvisa och Guds kärleksfulla, nådefulla karaktär. Låt oss se på det. Det hittar vi i Lukas kapitel 13. I Lukas kapitel 13 så läser vi följande. Jesus har precis tillrättavisat en grupp människor. Och när han just har tillrättavisat den här gruppen människorna så kommer en annan grupp fram till honom och berättar följande. I Lukas kapitel 13 och vers 1 så läser vi. Just då kom några och berättade för Jesus om de galileer vilkas blod Pilatus hade blandat med deras offer. Nu, för att förklara lite av vad som håller på att hända här. Så på den här tiden så tänkte människor att om vi drabbas av olycka eller lidande som människor så beror det alltid på att Gud dömer oss. Om du blir sjuk så är det för att Guds dom har drabbat dig. Om din vän kanske dör, om din familjemedlem dör, så är det för att du är långt bort ifrån Gud och Gud vill straffa dig för att du inte följer honom. Det är en vitskeplig tro. Så låt mig beskriva, bara för att du ska få se hur människor trodde på den här tiden. Vi kommer snart tillbaka till den här berättelsen och vi ska förklara vad det är som händer här. Men låt mig snabbt bara bläddra till en bok som heter Johannes evangelium och kapitel 9. Lägg märke till en annan berättelse där den här vitskepelsen beskrivs. Jesus kom gående och fick se en man som var blind från födseln. Hans lärjungar frågade, Rabbi, vem har syndat? Han själv eller hans föräldrar eftersom han är blind? Hör ni deras tro? De säger, de tittar på en blind man, en person som råkat ut för någonting otäckt, något lidande. Och så säger de, titta, han mår dåligt, han lider, han har det inte bra. Vem har syndat? Är det han själv eller hans föräldrar eftersom han lider? Eftersom han drabbats av den här blindheten? Det var den tro som många människor hade på den tiden. Och jag har träffat människor idag som också har den typ av vidskeplig tro. Att någonstans där uppe så sitter en gubbe som de kallar Gud på ett mål. Och han håller en blixt i handen och bara letar efter människor som beter sig dåligt. Och direkt ska straffa och göra livet surt för människor som inte följer Gud. Den bilden hittar vi ingenstans i Bibeln. Men de här människorna trodde så. En typ av vidskeplig tanke om att Gud alltid ska gripa in. Så blir du fattig, då är det Guds dom. Blir du sjuk, då är det Guds dom. Och det värsta som kan hända är att du dör. För då har Gud minsann straffat dig ordentligt. För du är en syndare och ligger långt bort från Gud. Den bilden finns ingenstans i Bibeln utav en korrekt sann beskrivning av Bibelns Gud. Tvärtom, Jesus här som ställs inför ett sånt scenarium tillrättavisar människor som tror på den här vitskepelsen. Tillbaka till berättelsen. Vad är det då som händer här? Jo, vad som har hänt är det här. Pilatus hade försökt att stävja oroligheter i Jerusalem. Och ett sätt som han gjorde det på var att skicka sina soldater till templet för att döda dem, för att ställa till rätta oroligheter som skedde. Och vad som hände då var att en grupp galileiska pilgrimer hade kommit till templet, rest lång väg och lång tid för att offra sina djur där, för att tillbe Gud. Och medan de är i färd med att offra sina djur så kommer Pilatus soldater in och avrättar dem, dödar dem. Så att de här människornas blod blandas tillsammans med deras offers blod. Det är berättelsen som skett här. Och vad de här människorna gör, de hör att Jesus tillrättavisar någon. Så de här försöker lyfta fram en berättelse, så som du och jag ofta gör. När vi hör tillrättavisning så tänker ofta du och jag att det gäller någon annan än oss själva. Eller hur? Vi tänker ofta, ja, jag önskar min fru hörde det här. Ja, jag önskar min man satt här och hörde det här. Jag önskar mitt barn minsann hörde vad som sägs nu. Det här skulle minsann de behöva höra. Och sällan så tar vi det till oss själva och tänker, kanske kan jag också dra nytta av vad som sägs här. Kanske kan jag också se att det är någonting jag behöver arbeta med i mitt liv. Och mitt sätt att bete mig. Så de här försöker vara inställsamma och peka finger till andra. När Jesus tillrättavisar så lyfter de fram med sin vidskepliga tro, så lyfter de fram och säger: ha, Jesus, du talar om syndare, eller hur? Sådana som du tillrättavisar, hycklare. Det är väl som de här galileerna. De här galileerna vars blod Pilatus blandade med deras offer. De som dog inne på templet. Den olyckan måste ju ha drabbat dem, för att de var långt bort ifrån Gud. De var stora syndare. De väntade någon typ av instämsam kommentar från Jesus. Det Jesus säger, skulle ha sagt: jajamän, Gud straffar dem för att de var såna stora syndare. Men icke. Vi vet att det är det här som händer. För Jesus svarar på följande sätt i vår berättelse. Lägg märke till hur Jesus svarar. Jesus frågade dem: menar ni att dessa galileer var större syndare än alla andra galileer, eftersom de fick utstå detta? Nej, säger jag er. Men om ni inte omvänder er, kommer ni alla att gå under som de. Vad är det Jesus gör? Jo, Jesus vänder ditt och mitt fokus som människor till oss själva och vad vi behöver. Jesus säger: när du pekar finger på andra och säger: åh, vad mycket lidande och problem som andra människor orsakar i den här världen. Kolla vad fruktansvärda de är där nere i Syrien. Ser ni vad de gör där nere? Och ser ni vad fruktansvärt de beter sig, de här kriminella på TV? Ser ni vad de här människorna som våldtar och förstör i vår värld? Ja, ser ni vad fruktansvärda de är? Eller ser ni min granne där borta som aldrig städat? Usch, vad fy, vilken fruktansvärd person. Och Jesus säger: ta en paus och titta på dig själv. Sanningen är den här: du och jag kan aldrig förändra andra människor, men vi kan välja att låta oss själva förändras genom en kraft utanför oss själva. Vi kan aldrig tvinga andra människor att bete sig på ett visst sätt. Ingen kan komma till mig och tvinga mig till att börja träna. Jag måste själv välja att göra det. Andra människor kan uppmuntra mig, peppa mig och stötta mig. Men om jag aldrig väljer att förändras, kommer det aldrig att ske. Så Jesus säger: när du pekar på andra runt omkring dig, ta då en paus och tänk på dig själv. Jesus säger enkelt: alla människor är på samma väg. Vi går samma öde till mötes. Alla människor på vår planet kommer möta döden. Det är en sanning som alla människor förstår stämmer. Vi kommer att gå under. Och Jesus säger: det finns en lösning. Omvändelsen. Det finns en lösning på problemet. Och det är omvändelse. Vad betyder det då? Jo, det betyder det här. Enkelt. Jag befinner mig på en vandring i mitt liv. Jag gör val varje dag. Du gör val varje dag i ditt liv. De valen kan beskrivas som en resa som du gör. Och jag vandrar i den här riktningen i mitt liv. Men jag kan välja att vända om och gå i en annan riktning i mitt liv. Låt mig beskriva hur det var för mig för över 10 år sedan. Jag sökte pengar, karriär. Jag sökte respekt från vänner runt omkring mig. Jag definierade mitt värde utöver hur snygg jag var. Hur snygg flickvän jag hade. Hur snygg bil jag hade. Hur mycket pengar på kontot som jag hade. Hur smart jag var. Mina prestationer, mina talanger och den jag är. Det var det som styrde mig i mitt liv. Men jag förstod att det saknas någonting. Jag förstod att det här är inte tillräckligt. Det finns alltid någon som är snyggare än mig. Det finns alltid någon som har mer pengar än mig. Det finns alltid någon som har en dyrare telefon än vad jag har. Det finns alltid någon som är bättre. Och jag gick i en riktning i mitt liv där jag följde min själviska, självupphöjande stolthet av att alltid söka att upplyfta mig själv och visa hur duktig jag var. Problemet med en person som lever så, att alltid sträva efter mitt eget bästa, är att jag också ser på andra människor, så som Jesus beskriver det här, med samma dömande attityd. Om du är svagare än mig, då är du mindre värd än mig. Om du har mindre pengar än mig, då är du mindre värd än mig. Om du är mindre intelligent än mig, då är du mindre värd än mig. Om min flickvän är snyggare än din, ja, men då är minsann jag mycket bättre än dig. Och jag såg upp till andra människor, idrottsmän, musiker, artister, och sa, nästan i en typ av religiös tillbedjan slaviskt följde och började bete mig, klippa mig och klä mig så som mina idoler. Så beter många av oss när vi söker att alltid fokusera på mig och jag som ska upplyftas. Jag gick i den riktningen i mitt liv. Men jag kom i kontakt med den här boken. Med en Gud som har en helt annat perspektiv på livet än vad jag hade. En Gud som säger, Dan, ditt värde beror inte på hur snygga kläder du har. Dan, ditt värde beror inte på hur mycket pengar du har. Dan, ditt värde beror inte på din hälsa, eller hur smart du är, eller hur stark du är, eller hur snygg du är, eller hur fin din fru är, eller hur fin din lägenhet är. Dan, ditt värde beror inte på någonting som du kan prestera, säger Bibelns Gud. Bibelns Gud säger, ditt värde beror på vad jag har gjort för dig. Det säger Bibelns Gud. Bibelns Gud säger, ditt värde definieras inte utav dina gärningar, utan efter vad jag gör för dig. Och Bibelns Gud sa, Dan, jag är villig att till och med ge mitt eget liv för dig. Så mycket är du värd. Så mycket värderar jag dig. Det är den prislapp jag sätter på dig. Mitt eget liv. Den eviga allsmäktiga guden säger, Dan, jag ger allt för dig. Jesus säger, alla behöver den här erfarenheten, annars går vi samma öde till mötes, undergång. Vi behöver det en gång i vårt liv. Det enda som kan hjälpa oss som människor är att vi en dag inser att jag behöver gå en annan väg. Kärlekens väg hellre än självupphöjelsens väg. Kärlekens väg, den Gud hjälper mig att leva efter, hellre än själviskhetens väg, där jag alltid strävar efter att upplyfta mig själv. Sen berättar Jesus den här berättelsen som jag vill att vi ska fokusera på ikväll. Den berättelse som Jesus använder för att förklara vem han är och hur han hanterar människors lidande och det problem som vi har med ondska i vår värld. Låt oss se på den. Jesus fortsätter och säger, sedan berättar han denna liknelse. En man hade ett fikonträd planterat i sin vingård, och han kom för att se om det fanns frukt på det, men det fanns ingen. Jesus använder här en beskrivning av en trädgård och en plantering i den trädgården och en man som tar hand om det. En enkel berättelse. Och vad betyder den då? Jo, när du och jag läser Bibeln så är det ibland svårt för oss att förstå vad det betyder. För det talas om i symboler och i liknelser som Jesus ofta använder. Men du och jag är inte så intresserade av vad de tycker och tänker om den här berättelsen. Faktiskt. Du och jag är inte intresserade av vad internet säger om att Bibeln betyder. Du och jag är inte så intresserade av att veta vad en religiös organisation säger om den här om vad Bibeln betyder. Vad du och jag bör göra som människor är att fråga Gud vad han menar med det han säger. Många människor på vår planet har gjort misstaget av att vränga och vrida på Bibeln för att trycka ner andra människor runt omkring sig. Och förtrycka eller tjäna pengar på religion. Och misstaget vi gör som människor är att vi inte låter Bibeln förklara sig själv. Bibeln kan faktiskt förklara för oss vad Gud menar. Är det någon här inne som någon gång har hört skvaller? Någon? Skvaller? Du hör att, har jag hört vad den där personen har sagt? Eller hur? Och vad du kan göra är att välja att tro på andrahandsuppgifter. Eller så kan du gå till källan själv och fråga, du, har du verkligen sagt det här som alla säger om dig? Har du sagt det? Likadant kan vi göra med Gud. Du kan välja att aldrig öppna den här boken och bara lyssna på andra hans uppgifter. Det som kristna säger, det som religiösa personer säger. Men det är än bättre för oss att själva öppna den här boken och ta reda på vad säger Gud egentligen? Vad menar Gud själv med det han säger? Så idag så vill jag att vi ska titta på vad Bibeln beskriver om Jesus liknelse här. Vad betyder det med den här mannen och vingården och fikonträdet? På den här tiden så var det faktiskt inte så svårt för människor att förstå vad Jesus talade om här. Planteringen i vingården var en välkänd symbol för människor på den här tiden. Och öppnade Bibeln är det en välkänd symbol på Guds folk. Människor som du och jag. Patriarken i Gamla testamentet beskriver Guds folk som Guds vingård, som en vingård eller en plantering. Kung David som sjöng psalmer, som skrev sånger. Han sjöng om hur Gud tar sin vinranka ut i Egyptens land för att beskriva Guds folks vandring ut ur Egypten. Den döende Jakob sa om sin son Josef att han ska bära frukt som översvällar murar. Så en beskrivning av Guds folk som en planta som bär och bör bära frukt. Profeten Jesaja säger tydligt på frågan, vad är planteringen i vingården? Jesaja i Bibeln säger, Gud själv säger, Herren Sebaots vingård är Israels hus och Juda folk hans älsklingsplantering. Vi kan förstå, och människorna på Jesu tid förstod direkt vad den här berättelsen handlar om. Den här planteringen, den här vingården, den här trädgården är en symbol på människor och specifikt Guds folk. Så vilka är då juda folk? Vilka är de här? Jo, Bibeln beskriver att det också kan handla om dig och mig idag. Inte bara specifikt om på den tiden. I Romarbrevet så läser vi följande. Vilka är Guds folk enligt Bibeln? Jo, alla ni är Guds barn genom tro på Kristus Jesus. Det vill säga alla som tror på Jesus är Guds folk. Alla ni som har blivit döpta till Kristus, har blivit iklädda Kristus. Här är inte jud eller grek, slav eller fri, man eller kvinna. Alla är ni ett i Kristus Jesus. Om ni nu tillhör honom är ni Abrahams avkomlingar, arvingar enligt löftet. Vi frågar inte Dan. Vi frågar inte en pastor eller en präst. Vi frågar inte en religiös organisation. Utan här ikväll så frågar vi Bibeln, Gud själv. Vem är Guds folk? Vilka är det du talar om i den här vinplanteringen? Jo, var och en som valt att tro på Gud. Människor som du och jag. Och det här, Bibeln fortsätter. Den är inte jude som är det till det yttre. Och omskärelse är ingenting som sker utvärtes på kroppen. Utan jude är den som är det i sitt inre. Det vill säga, juda folk, eller att vara en jude, är någonting som i Bibeln kan vara en symbol på var och en som tror. Oavsett hur du ser ut till det yttre. Man eller kvinna, oavsett nationalitet, finsk eller svensk, oavsett färg på din hår eller din hud, så kan alla välja i sitt inre att tro på Gud och därmed bli en del av Guds folk. Det är något som sker genom anden och inte genom bokstaven. Så vad är det då för frukt, minns ni, i Jesus berättelse? Det här folket som den här vinplanteringen symboliserar, kom den här herren fram till och tittade och såg att den här planteringen bär ju ingen frukt. Ett fruktträd planteras ju med syfte att bära frukt, eller hur? Så vad är problemet? Vad betyder det då i Jesus berättelse? Och vi vill inte fråga Dan, vi vill inte fråga någon organisation eller internet, utan vi frågar Bibeln. Vad säger Bibeln? Låt oss se på vad Bibeln säger. Vad är det för frukt som Gud vill att hans folk att du och jag som människor ska bära fram? Jo, Bibeln säger i Galaterbrevet följande. Andens frukt, lägg märke till att det är anden som gör det här. Andens frukt däremot är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trohet, mildhet och självbehärskning. Sådant är lagen inte emot. Bibelns Gud önskar att du och jag som människor ska bära en frukt. Det betyder inte att helt plötsligt ska det växa ut ett äpple eller ett päron på oss. Det är inte det Bibeln beskriver. Det är inte bokstaven utan det inre, det andliga som Gud talar om. Här handlar det om andens frukt. Vem du och jag är som människor. Lägg märke till att det beskrivs som en frukt i singular. Det är ungefär som en frukt med många klyftor. Där du som väljer att tro på Gud faktiskt kan formas efter de karaktärsdrag som beskrivs här. Kärlek, frid, glädje och tålamod. Någon här inne som har problem med tålamod. Någon här inne som har problem med självbehärskning. Någon här inne som vill erkänna att du har problem med att inte alltid vara den mest kärleksfulla personen. Jag lyfter min hand. Jag är skyldig. Nu, Jesus säger, vi människor gör såna här misstag. Jesus säger, vingården är hans folk. Men i allmänhet kan vi inkludera dig som individ. Och Jesus tittar på människan som individ och säger, och ser där, att här önskar jag frukt, kärlek, tålamod, glädje. Men du har just räckt upp din hand och erkänt, jag bär inte sån frukt alltid. Och Jesus ser ner på dig och mig idag och ser att där istället för kärlek så finns hat. Där istället för självbehärskning så finns en slaviskt följande efter njutning. Där istället för frid så finns terror. Där istället för liv så finns död. Där istället för trohet till varandra så finns svek till varandra. Splittrade familjer, lidande och smärta och sorg existerar i vår värld för att du och jag har valt en annan väg än den som Gud önskar att vi ska gå på som människor. Gud, Jesus beskriver att en man kom för att se på sin plantering. Att se på den värld vi befinner oss i. Se på dig och mig. Gud vet vad du tänker just nu i ditt huvud. Gud vet exakt vad du känner just nu. Och Gud vet att de tankar och känslor som jag har, jag är den första att erkänna det, inte alltid bär frukt enligt den beskrivning som vi just läst. Vad förtjänar då? Vad förtjänar då den plantering? Vad förtjänar vi där vi inte bär frukt? Låt oss läsa vidare. Då sa han till sin trädgårdsmästare, i 3 år har jag kommit och letat efter frukt på det här fikonträdet, men inte hittat någon. Hugg ner det. Varför ska det stå och suga ut jorden? Här så hör jag det rop som du och jag ropar när vi ställer oss frågan ikväll. Varför ger Gud ingenting åt världens lidande? Varför tillåter Gud ondska som suger ut den här världen? Varför tillåter Gud hat och såra, att vi sårar varandra som människor? Varför gör inte Gud någonting åt det som sker när miljoner människor är på flykt för sitt liv? Varför gör inte Gud något åt det? Varför tjänar de? Det tar inte lång tid för mig att dra samma slutsats som Jesus undervisar om här. Och det mest rättvisa för mig tycks vara att ta bort det. Hugg ner det. Och jag ropar upp till Gud och säger, Gud, ta bort allt som sker just nu i vår värld. Allt är fruktansvärda. Är inte det det mest rättvisa? Ta bort alla som våldtar små flickor. Ta bort det, Gud. Hur många vill hålla med mig? Är inte det mest rättvisa? Ta bort det. Och likadant i Jesus berättelse. Herren säger, hugg ner det. Det är det mest rättvisa. Det är det som ska ske. Det ska bort. Men sen kommer en vändning i Jesus berättelse. Och någonting som faktiskt hjälper oss att förstå. Till en början kommer det låta superkonstigt. Men efter ett tag, när vi funderar på det, så kommer vi börja greppa mer utav vad det egentligen är som Gud försöker göra med den värld vi befinner oss i. Vad förtjänar den som inte bär frukt? Hugg bort det. Försvinn. Ta bort lidande och ondska. Sjukdom, smärta och sorg. Ta bort det. Men lägg märke till hur berättelsen fortsätter. Låt mig läsa det igen. I 3 år så har jag kommit och letat efter frukt på det här figonträdet. Men inte hittat någon. Hugg ner det. Varför ska det få suga ur jorden? Och så fortsätter Jesus. Men trädgårdsmästaren svarade honom. Herre, låt det stå kvar. Låt det stå kvar även i år. Tills jag har grävt omkring det och gödslat. Nu, ta en paus och fundera på vad det är som händer här. Om nu det här är en symbol för dig och mig som människor. Och frukten är en symbol för det som Gud vill att vi ska göra. Och när vi avsaknar frukt är en symbol på en beskrivning på att du och jag som människor gör fruktansvärda saker mot varandra. Istället för att visa kärlek. Vad är det då för beteende som beskrivs här utav Gud? Gud säger, ja visst, hugg ner det. Det är det bästa att göra. Men sen så vädjas det och säger, låt det stå kvar. Låt det stå kvar 1 år till. Låt det stå kvar och jag ska ta hand om det. Jag ska visa, jag ska gödsla och gräva runt omkring det så att det kanske bär frukt. Här så beskrivs en herre, en Gud med en omsorg även när du och jag gör fel. Här så beskrivs en Gud som inte i en kall likgiltighet ser på dig som människa när du inte bär frukt. Och direkt tar bort och hugger ner och dödar och gör slut på. Nej, här så beskrivs en Gud som ser på dig och mig som människor. Som beter oss fruktansvärt mot varandra. Och Guds känslor är inte hat och vrede till dig som person. Utan Guds tankar är omsorg. Ser ni? Omsorg, vårdnad, kärlek. Gud här hanterar och behandlar oss på ett sätt som vi inte förtjänar. Den lidande och den sorg och den sårande som du och jag har orsakat förtjänar att tas bort. Men Gud säger, låt det vara kvar. Låt mig visa omsorg. Låt mig ta hand om det. Låt mig gräva runt omkring det. Kanske bär du frukt en gång i framtiden. Idag så vandrar du på den här vägen. Men Gud önskar så innerligt att du och jag en dag väljer att på grund av hans omsorg och omvårdnad vända oss om och gå en annan väg. Bibelns Gud är inte en Gud som med kall likgiltighet agerar med en förödande dom så fort du och jag gör fel som människor. Det här konceptet kallas i Bibeln för nåd. Jag vill att du kommer ihåg det ordet som jag just sa. Nåd. Nåd. Att du blir behandlad på ett sätt som du inte förtjänar. Nåd. Där vi inte bär frukt som mänsklighet. Men Gud tillåter ändå att vi fortsätter leva. På grund av sin omsorg och kärlek och nåd till oss. Varför agerar Gud inte i den värld som vi befinner oss i? Kan vi försöka ställa oss. Det tycks vara så att Gud inte finns där och agerar. Vet det enkla svaret från Bibeln är. På grund av att Gud är en kärleksfull, nådefull Gud. Till en början kan det verka konstigt. Men hur kan en kärleksfull, nådefull Gud tillåta lidande och problem? Men lyssna vänner, det är ju precis det som är nåd. Det är orättvist, om man får använda det uttrycket. Det är orättvist Att du och jag får fortsätta bete oss som vi gör mot varandra. Såra och förstöra. Baktala och skvallra. Splittra och döda. Och göra alla de fruktansvärda saker vi gör mot varandra. Det går att förklaras med Bibelns kärleksfulla, nådfulla Gud. För att du ska förstå verkligen Bibelns Guds karaktär. Följ med på en resa i dina tankar just nu. Föreställ dig Gud som nu vänder sin blick ner till en strand på Medelhavet. Där så har precis en kvinna spolats upp efter en farfylld resa över Medelhavets vågor i flykt från människor som vill ta hennes liv. Under resan över Medelhavet så gled hennes son ur hennes händer och försvann i vågorna. Hon ligger nu på stranden och gråter i förtvivlan över sin familj som gått förlorad. Hon har försökt att leva ett liv efter allt det bästa som hon vet om. Hon har försökt att leva ett liv där hon försöker vara god och uppfostra och göra ett gott liv för sina barn. Och hon drabbas av det här fruktansvärda. Gud ser henne. Vilka känslor har Gud? Jo, Bibeln beskriver att Gud ser ner på dig och mig med omsorg. Kärleksfull omsorg. Han vill omfamna och trösta den här änkan som ligger där på stranden. Följ med mig. Nu lyfter Gud sin blick och ser lite längre österut och söderut. Och ser på en annan människa med samma blick. Gud ser nu en ung man. En ung man vars muskler är spända till bristningsgraden. En ung man vars vrede fyller honom och adrenalin får honom att rusa rakt fram i sökande efter en annan människa. Att döda. Han har just med kniven som han håller i sin hand skurit halsen av oskyldiga människor som han aldrig tidigare har träffat. Och han rusar nu i en vrede för att leta efter någon annan som han kallar otroende. För att ta dens liv på det mest fruktansvärda sätt han kan i sin fantasi komma på. Gud ser nu ner på den människan. Och vad känner Bibelns Gud? Häng med mig nu. Berättelsen säger att den som inte bär frukt vädjar Gud och han ser ner med omsorg, kärlek och nåd. Gud ser på den här unge mannen som just uträttat fruktansvärda saker. Och Guds längtan inom honom, Guds känslor inom honom är inte en likgiltig, dömande, straffande Gud. Utan en Gud som längtar efter att omfamna ett barn. På samma sätt som jag längtar efter att omfamna William, min 4-årige son. Oavsett hur han beter sig. En Gud som längtar att omfamna och vädja och säger, kanske kommer den här människan. Kanske kommer han att bära frukt nästa år. Kanske kommer han. Genom min omsorg och kärlek och nåd. Vända om. Det är Bibelns Gud. Det är nåd. Det är Bibelns Guds agerande. Men varför tillåter Gud då överhuvudtaget att ondska existerar? Varför tillåter Gud överhuvudtaget att det här sker? Jo, det enkla svaret är för att han är en kärleksfull, nådefull Gud. Men grejen är det här, vänner. Kärlek kan inte existera utan att en fri vilja existerar. Häng med mig på det. En av de mest fantastiska dagarna i mitt liv var när jag stod bredvid den där kvinnan som sitter där borta, som ler och vinkar just nu. Andrea. En av de mest fantastiska dagarna i mitt liv var när jag stod bredvid henne i en kyrka. Och jag sa inför min familj och mina vänner och inför den Gud jag tror på, jag vill älska Andrea för resten av mitt liv. Och än mer fantastiskt, det som gjorde det så fantastiskt den dagen, var att Andrea stod där och sa med hög röst, Jag vill älska Dan och leva tillsammans med honom för resten av mitt liv. Vad är det som gör det så speciellt för mig? Jo, lyssna. Det som gör det så speciellt för mig är att ingen har tvingat Andrea dit. Jag stod inte där med en pistol i handen och sa: Andrea, nu säger du att du gifter dig med mig, eller hur? För kärlek kan inte påtvingas. Man kan inte tvinga fram kärlek. Andrea kunde ha valt att älska vem som helst. Hon var fri att välja det. Men hon har valt mig. Det är det som gör det så fantastiskt. Om Andrea var en robot som jag programmerat. Andrea gick omkring och sa: Dan, jag älskar Dan, jag älskar Dan, jag älskar Dan, jag älskar... Vad hade det då betytt för mig? Eller hur? Vad betyder då kärlek om det är en mekanisk handling som inte innefattar en vilja att själv välja att älska? Men lägg märke till att med den viljan, den fria viljan att älska, kommer också det nödvändiga och otäcka att vi måste också kunna välja att inte älska. Kärlek kan inte existera utan en fri vilja. Det är inte Guds fel att jag går fram till dig nu och slår till dig. Det är inte Guds fel att du och jag som människor har valt att bete oss illa mot varandra. Gud måste låta det existera på grund av att han är kärleksfull och nådefull. Lyssna. Den upplevda passiviteten i vår värld från Gud. Den upplevda passiviteten från Gud i vår värld förklaras i Bibeln med hans kärlek och nåd. Om Gud ser ner på den unge mannen som gjort något så fruktansvärt, och Gud ser med kärlek och omsorg på individen, men fortfarande med avsky på det som personen gör. Gud avskyr synden, men Gud älskar syndaren. Jag säger det igen. Gud avskyr synden, men Gud älskar syndaren. Du och jag som människor är tvärtom. Vi älskar synden och vi avskyr syndaren. Eller hur? Vi pekar finger på syndaren, på individen. Och vi kan inte skilja på vad människor gör och de är. Gud i Bibeln gör en knivskarp skillnad mellan vad vi gör och de vi är. Gud kan älska syndaren samtidigt som han hatar synden. Låt oss nu se på Guds vredes agerande mot synden. Guds upplevda passivitet kan beskrivas med låt det stå kvar, med nåd, med kärlek. Men faktum är att Gud också agerar med rättvisa. Jesus fortsätter och säger: kanske bär det frukt nästa år, annars skall du hugga ner det. Herren här, trädgårdsmästaren, är inte passiv. Men han vädjar i nåd och håller ut så länge han kan. Och säger: ett år till, ett år till, ett år till. Kanske bär det frukt. Men det kommer en stund då rättvisa skipas. Då Gud skall agera. Gud är en Gud som är aktiv. Gud är en Gud som ingriper aktivt i vår värld. Och Bibeln skriver att en dag ska smärta, lidande, sjukdom, sorg, splittrade familjer, sårade människor. Allt det som du och jag lider av i vår familj, familj och i vårt samhälle, i den värld vi befinner oss i. Allt ska en dag förgöras, huggas ner, tas bort. Det säger Bibeln. Gud är en Gud som agerar. Men hur kan jag då förstå, Guds är ingripande? För du och jag, vi har ganska lätt att tänka: ja, förstås, Gud, varför tar du inte bort alla de som gör så fruktansvärt nere i Syrien idag. Ta bort dem, ingrip då. Och det går att förklara med Guds nåd. Men grejen är att när Gud ingriper, som han faktiskt har gjort i historien, så klagar vi också. Och hur vi gör det är genom att du och jag lyfter upp den här boken och säger, hur kan du tro på Bibeln? Hur kan du tro på kristendomen? Har du inte läst allt det fruktansvärda gamla testamentet? Har du hört det någon gång? Har du inte läst hur fruktansvärt Gud ingriper i gamla testamentet? Åh, vad hemskt, det kan du ju inte tro på. Du och jag, vi är aldrig nöjda som människor. När Gud upplevs som passiv på grund av hans kärleksfulla nåd, så säger vi, usch, vart är Gud? Ingrip, ta bort Isis. Eller hur? Men när Gud ingriper, som det beskrivs i Bibeln att han kommer göra, att han är rättvis dömande Gud som kommer ingripa och ta bort lidande och smärta för oss som människor. När vi ser de sakerna, vittnesbörden om att det finns en Gud som gör det, då säger vi, nej men vad gör, vilken fruktansvärd Gud, sluta. Vi blir aldrig nöjda. När Gud gör något så klagar vi, och när han inte gör något så klagar vi också. Eller hur? Hur vill du ha det? Vill du ha en aktiv Gud som alltid är nådefull? Eller vill du ha en dömande, tyrannisk, rättvis Gud ständigt som alltid agerar? Sanningen är att Bibelns Gud, hans kärleksfulla rättvisa och nåd är ingenting som går i konflikt med varandra. Varför? För att Gud är perfekt. Han är evig per definition. Han är allsvetande per definition. Han är inte som du och jag, en domare som sitter och säger, dö, lev, dö, lev. Med vårt begränsade förstånd. Gud ser början till slutet. Och Gud har en förståelse bättre än den som du och jag har. Låt oss se på ett exempel. Som bara ett av de exempel. Vi tar upp, ja, men hur är det med floden? Sodom och Gomorra. Alla de här hemska berättelserna i gamla testamentet. När Gud agerar mot synd. När Gud agerar mot ondska. Och tar bort det. Och vi gnäller och klagar på det. Låt oss se ett sånt exempel. Och du kommer rygga till ett tag nu när vi ser den svenska översättningen av det. Men låt oss se på ett sånt exempel. Innan vi tittar på det. Gud kommer att hugga ner. Han kommer att ta bort ondska. Nu är min fråga. Njuter Gud av det? Innan vi går vidare. Hesekiel säger, det här är gamla testamentet. Jag betonar det. Gamla testamentet. Gud säger, jag glädjer mig inte över den ogudaktige stöd. Istället vill jag att den ogudaktige vänder om från sin väg och får leva. Om Bibelns Gud fick bestämma, om Bibelns Gud skulle tvinga dig och mig, eller om Gud, Bibelns Guds drömscenarium skulle vara att alla människor vände om, att ingen valde själviskhetens väg, utan att alla valde kärlekens väg. Men grejen är att Gud på grund av hans kärlek har låtit dig själv välja. Och du och jag kan välja vilken väg vi vill gå på som människor. Här agerar Gud i ett exempel i Bibeln. Gud säger till sitt folk, de städer som tillhör dessa folk, som Herren din Gud ger ditt arvdel, ska du inte låta något som andas få leva. Du ska ge dem till spillo. Nu här hoppar du och jag till som människor. Oh, vad är det här? Gud säger att här så ska det ske folkmord. Här så ska det ske fruktansvärda saker. Låt oss ta en paus och läsa vidare och se vad är Guds fokus. Hittiterna. Amoréerna, lägg märke till de här amoréerna, häng det på en krok i huvudet och minns det, okej? Okay? Amoréerna, kananéerna, perséerna, heveerna, jebusiterna, så som Herren din Gud har befallt dig, för att de inte skall, lägg märke till nu, Gud säger, förgör dem, alla de här folkslagen, för att de inte skall lära er att bedriva alla de hedervärdigheter som de själva har bedrivit till sina gudars ära. Och så komma er att synda mot Herren, er Gud. Jag vill att du, innan du hoppar upp i taket och säger, åh, vi har fruktansvärt. Ta en paus och tänk på vad Gud inte säger. Gud säger inte här, hej, jag ska agera och ingripa mot det som sker här. För jag gillar inte färgen på deras hår. Jag gillar inte deras stamfader. Eller jag gillar inte landet de bor i. Jag gillar inte hur de klär sig. Det är inte det Gud säger. Guds fokus här är vad? Jo, att ta bort synd. Att ta bort vedervärdigheter. Att ta bort ondska och lidande. Guds fokus, återigen, om Gud fick bestämma, han skulle önska att alla omvände sig, att ingen skulle förgås. Men Gud kommer att ingripa. Och här är ett exempel i Bibeln där det beskrivs hur Gud ingrep. Nu bara för att sätta det här i perspektiv för dig. Vad är det som Gud ingriper mot här? Vad är det som är så fruktansvärt att Gud ingriper i vår värld och tar bort det? Dr. Claude Marianotti säger, en professor i historia, gamla testamentets historia, han beskriver vad det var för någonting som ägde rum i de här typ av religionerna. Lägg märke till vad som beskrivs. Helig eller kultisk prostitution praktiserades för att försäkra sig om landets fruktsamhet. Fertiliteten för fälten, boskapen och familjer ansågs bero på den sexuella relationen mellan Baal, solguden, en av de hedniska gudarna, och Asera. Enligt mönster för rituell magi så imiterade Baal-dyrkare det beteende som de önskade att Baal skulle utföra. Jag vet inte om du förstår vad som står här. Här handlar det alltså om deras gudstillbedjan, i deras religion, så utövades sexuella riter för att beskriva vad de önskade att judarna skulle göra. Och det här var inte alltid frivilligt. Här så drog man in unga kvinnor, unga barn, och på grund av sin religion gjordes fruktansvärda saker för att de trodde att det här ökar fertiliteten bland gudarna och därmed också våra boskap och våra trädgårdar och våra familjer. På så sätt deltog tillbedjande män och kvinnor i heliga sexuella akter i templen för att försäkra sig om naturens välsignelse. Hundratals unor, mest av nyfödda men även vissa barn upp till 6 år gamla, har man hittat i en vanlig praxis utav de hedniska religionerna, av de folkgrupper som vi just läste om. Barnoffer. Här så ser ni en bild på solguden Baal med sina utsträckta händer som är glödheta utav elden som brinner på den här, under den här statyn. Och på de händerna så la man nyfödda spädbarn för att offras till sina gudar. De rullade ner på de här glödheta händerna och skrek. För att försöka på något sätt döva sitt samvete så använde man höga trumpeter och trummor för att dundra och smälla och låta så att man inte hörde de här barnens skrik när de gick en fruktansvärt öde till mötes. Vad som talas om här i de här vedervärdigheterna är inte små saker som du och jag säger, men vilken konstig gud där som inte agerar. Det här är exakt det vi ser idag i Syrien. För att göra det relevant för dig och mig idag. Det här är exakt det vi ser idag. Det du och jag idag sitter och säger, Gud, ta bort det. Gud, vad är du? Här är exakt ett sånt exempel. Gud har i historien ingripit mot den här typen av ondska. Mot den här typen av lidande. På ett övernaturligt sätt. Här säger Gud, jag tar bort det. Och du och jag hoppar till och klagar. Oh, vad hemskt Gud är i gamla testamentet. Guds fokus är inte att straffa människor. Guds fokus är inte att ta bort människor och döda människor. Guds fokus är att ta bort lidande, synd, smärta och plåga som du och jag går igenom. Gud är en rättvis, kärleksfull, nådefull Gud som beskrivs i Bibeln. För att göra det supertydligt. Gud är inte främlingsfientlig. Det här är gamla testamentet igen. Gud säger inte, jag gillar inte de här folkgrupperna, så ta bort dem för de har ful hårfärg och ful, de gör konstiga saker. Utan Bibeln säger, när en främling bor hos er i ett land ska ni inte förtrycka honom. Han ska räknas som en infödd hos er. Du ska älska honom som dig själv. Är Bibelns Gud främlingsfientlig och säger, Israel är det som gäller. Bara judar, de är mina kompisar. Alla andra, svensk, finsk, oavsett vad det är. Ja, ni gillar jag inte, ni ska dö. Det är inte Bibelns Gud. Bibelns Guds fokus är att ta bort synd. Att rädda dig och mig från lidande och ondska, smärta. Och till och med i det här exemplet, minns ni Amorena som jag bad er att komma ihåg? Hur många minns det? Amorena som, gjorde en av, som var en del av dem som gjorde de här fruktansvärda sakerna mot kvinnor och barn i sin religion. Till och med här, och här är det svårt för dig och mig att förstå. För jag skulle säga, om jag var Gud, då hade jag gjort så här. Bort med det. Bort med det. Men titta vad Gud gör. Återigen så ser vi något förbryllande i Guds karaktär. I fjärde släktledet så ska de återvända hit. Ty ännu har inte amoréerna fyllt sina synders mått. Även om Gud sa, det här ska jag ta bort. Ta bort det. Det är fruktansvärt det som sker. Jag ska ta bort det. Så vänta Gud inte ett år. Inte två år. Inte tre år. Utan här hundratals år. Så sa Gud, ett litet tag till. Låt planteringen vara kvar ett år till. Ett år till. Ett år till. Jag ska visa omsorg, kärlek genom mitt folk. De ska vittna om min karaktär, min kärlek, mitt goda budskap. De ska försöka förklara för människor vem jag är och vad jag vill. Ett år till. Ett år till. Ett år till. Ett år till. Men till slut. Det fjärde släktledet så sa Gud i tårar. Det går inte längre. Jag måste agera mot världens lidande och synd och smärta och sorg. Jag måste ta bort det. För jag är en rättvis, kärleksfull och nådefull Gud. Jag är den första att stå här uppe och säga, det finns saker och ting i den här boken, beskrivningar av Gud, som jag idag, 10 år efter att jag började läsa den här boken, hoppar till på. Det är jag den första att stå och säga. Det finns saker här i som jag säger, vad konstigt. Det här förstår jag inte riktigt. Men jag är trygg i Bibelns beskrivning av Gud. Där jag kan se att Guds upplevda passivitet kan förklaras med hans kärlek. Och nåd. Och hans upplevda agerande när han ingriper med dom i mänskligheten. Så är det lätt för mig att förstå och förklara det med Guds rättvisa dom. Hans agerande kan förklaras med hans rättvisa dom. Och hans upplevda passivitet går att förklara med Guds kärleksfulla nåd. Det här kallas i Bibeln. För det goda budskapet. En Gud som älskar oss med omsorg och nåd. Oavsett vad vi har gjort för någonting mot varandra. Han älskar inte vad vi har gjort och vad vi gör. Utan han älskar oss på grund av den han är. Han är kärlek och nåd och rättvis. Jag är jättetacksam för den uppväxt som jag har fått av mina föräldrar. Men det var en tid då mina föräldrar hade väldigt svårt att ta hand om oss, mig och mina 4 syskon. Mina föräldrar skilde sig när jag var 3-4 år gammal. Och under en period så kunde varken min mamma eller min pappa ta hand om oss som barn. Så vi bodde tillsammans med andra familjer. Och jag är jätteglad över att sådana system finns i Sverige och på andra ställen. Men vid ett av de familjer som vi bodde hos så mådde vi väldigt, väldigt dåligt som barn. Det här var en familj där mannen rökte i smyg på ett sätt som vi kände i hela lägenheten där vi bodde. Vi blev instängda i ett rum i stort sett. Och där fick vi sitta med massa leksaker. Som visst, första dagen då var de jätteroliga. Men efter ett tag så kände vi att vi måste komma ut. Vi måste andas frisk luft. Vi måste springa och vara glada och göra det som vi gjorde när vi bodde hemma hos pappa. Där ute på landet. Men jag minns hur vi mådde dåligt. Jag fick ont i magen. Och våra kroppar började förstöra. Min syster bara låg i sängen. Och jag minns den dagen. När min pappa fick reda på hur vi hade det. Jag minns att vi satt där på golvet. Och in kommer min far. Och han öppnar dörren. Och han springer in där. Och jag ser hur han är röd i ansiktet. Han tar tag i oss som barn. Rycker ut oss ifrån lägenheten. Och går ut i bilen och stoppar in oss i bilen. Och det gör ont i min hand. Det gör ont för mig. Och jag börjar gråta som en ung litet barn. Så gråter jag. Och jag sitter där i bilen och jag tittar upp på min pappa. Och jag säger enkelt det som ett barn, litet barn som inte förstår, kan säga i en sån situation. Jag säger: pappa, förlåt. Förlåt mig. Och jag ser hur i min fars ansikte som är förvridet av vrede, så ser jag att när jag ber om förlåtelse så fäller han tårar. Han vänder sig ner till mig och säger: Dan, jag är inte arg på dig. Dan, jag är inte arg på dig. Men jag är så arg för att ni lider. Och jag är så arg för det som ni går igenom som mina barn. Mina föräldrar är inte kristna. Och de har aldrig pratat med mig om Gud eller religion. Men min far har lärt mig så mycket om vem Bibelns Gud är. Det här för mig. Om han inte själv trott på honom. Så är också Bibelns Gud. En Gud vars ansikte lyser av vrede. Och i Bibeln beskrivs hans ögon som glödande vrede. Men det här glödande vreden från Gud vänds inte mot dig och mig som människor. Utan mot synden. Mot lidandet och ondskan. Och Gud kommer att förgöra det. Jag är så glad för att Gud är en vredens Gud. Hur vore det om Gud var en apatisk Gud? Som när du och jag lider bara står där och ignorant och kallt bara ser på och säger: hopp! Nej! Gud reagerar på samma sätt som jag reagerar när min son lider. Jag minns hur min son, när han var nyfödd, när han var 1 år gammal, la sin hand på en brinnande kamin hemma. Och han skrek i smärta. Och det är det värsta ljudet jag hört i mitt liv. Och jag minns hur jag reagerade. Jag minns hur mina känslor svallade. Jag minns hur jag reagerade och försökte hjälpa min son därifrån. Spelar ingen roll vad han tycker och tänker om mig. Jag rycker upp honom ifrån kaminen för att rädda honom ifrån smärta och lidande. Det är den naturliga responsen från en kärleksfull far. Och jag är så glad att Bibelns Gud är en vredens Gud. Att hans vrede riktas mot det lidande, smärta och sorg som du och jag går igenom som människor. Och vet ni vad, jag är så glad för att Bibelns Gud är en kärleksfull, nådefull Gud. Vad kärleksfulla nåd ibland missförstås av dig och mig som passivitet. Där vi tänker: vad är Gud? Men vet du vad, jag är så glad. För att Gud lät mig leva. Och jag har gjort så mycket ont i mitt liv. Jag har sårat människor. Svikit människor. Jag har orsakat lidande i den här världen. Om Gud inte var nådefull och kärleksfull, så hade inte jag levt idag. Och ingen av oss som sitter här inne hade levt idag. För du vet också. När du tar en paus. När människor tystnar runt omkring dig. När musiken stängs av. När du ligger där på natten. Och strax innan du somnar ikväll. Så vet du. Innerst inne i ditt hjärta. Att du inte lever. Ett liv. Som du borde leva i alla lägen. Du vet om att du också. Gjort de här felstegen. Där vi har valt att följa själviskhetens väg. Hellre än Bibelns och Guds kärleksfulla väg. Och jag är så tacksam för att du fortfarande har en möjlighet här idag att välja omvändelsen. Att välja att ta emot nåd. Att välja att ta emot Guds kärlek. Att Gud har gjort det möjligt för dig och mig att välja själva vårt öde. Att lägga vårt öde i Guds händer är att själva försöka ta hand om det och leva vår egen väg. Vi tror att vi är så smarta. Och Bibelns Gud utmanar oss i Jesaja. Vad kunde mer göras för min vingård än vad jag har gjort för den? Har du något förslag, så kom med det till Gud. Hur vill du då att han ska agera i den värld vi är? Ska han inte vara kärleksfull? Ska han inte vara nådefull? Ska han inte vara rättvis kanske? Och jag är så glad att Gud är den han är. Jag är så glad att Bibelns Gud presenteras på just det här sättet. Jag har ingen bättre lösning än Bibelns goda budskap om en Gud som vill ge nåd och kärlek till dig och mig som människor, oavsett hur vi beter oss. Jag är så glad för de goda nyheter i Bibeln. Det är evangelium som här presenteras och lyfts fram i Guds karaktär. Gud säger, så mycket är mina vägar högre än era vägar. Och mina tankar högre än era tankar. Gud är Gud. Ikväll så vill jag utmana dig. Låt Gud vara Gud. Och acceptera att du är människa. Låt Gud vara Gud. Och acceptera att du är människa. Han har kontroll. Han agerar och han visar nåd. Gud vet bättre än du och jag. Amen.